Hej från mitt håll, så roligt att få stå här idag. Julia Olin heter jag för er som inte känner mig. Och jag är gift med Anders som lite mer ofta står här på scenen. Och jag springer någonstans och jagar vår femåring allt som oftast, speciellt nu när det inte är några kids. Jag har varit med i den här församlingen i 20 år, nu till hösten. Jag smög in här en höstkväll, säkert på en ungdomssamling första gången, hösten för 20 år sedan. Och sen dess så har jag väldigt regelbundet besökt den här kyrkan. Kom till tro då och har fortsatt vara med på det. Med Gud och med i den här församlingen. Till vardags så är jag företagare och så är jag fru och mamma och en livsnjutare deluxe. Jag brukar förklara mig som livsnjutare. Passionerad och vill mycket, men det är gott också att få leva. Och det ska vi inte glömma bort. Hörrni, idag så ska vi prata om ett litet ord. Det är inte jättestort, inte jättelångt och krottigt. Men däremot så kan det vara ett ord som kan få stort inflytande i våra liv. Och också kan få konsekvenser i våra liv. Det kan få stor makt. Och det så, när jag tänker på det här samhället vi lever i idag. Vi har ju, om vi speglar oss lite bakåt, gå tillbaka någon generation. Tänker på mina mor- och farföräldrar. De finns inte längre för det första. Och jag tänkte att de skulle vara lastgamla. Det är ju kanske inte snällt att säga så. Men de skulle vara rätt gamla. Men att de är bara två generationer ifrån. Och när vi backar ännu längre tillbaks och ser på hurdant var samhället. Så samhället har ju verkligen varit fullt av faror, av problematik. Rädsla för död, hur ska man klara sig ekonomiskt, hur ska vi få mat, ja, hur ska vi klara oss mot farliga djur, med det krig och så vidare. Och idag, åtminstone vi som bor i Finland just nu, så bor ju egentligen ett tryggare samhälle än vad någon annan generation har gjort före oss. Men de facto så kan vi inte ändå frångå att någonting som också påverkar våra liv väldigt mycket är olika typer av rädslor. Då är ju rädsla, det finns olika sätt att se på rädsla. Och rädsla är dagens ord, bland annat. Jag har två ord. Men det finns olika sätt att se på rädsla. Och när man ser de här generationerna, alltså rädsla har ju en viktig funktion i våra liv. Alltså möter du en björn i skogen, är du liksom bara chill och du går fram och pratar med den här björnen och liksom kanske sjunger en sång och liksom glad åt livet, så kanske inte det smartaste att göra just där och då. Och då kan ju rädslan ha en bra funktion för oss att okej, vad gör jag nu? Ska jag stanna still? Ska jag springa iväg? Ja, fråga inte mig, jag är bonddotter men jag har inte behövt stå ansikte mot ansikte med en björn. Jag har ingen aning. Men där har rädsla sin funktion. Rädsla kan också vara olika former av fobier, skräck för saker. Men det är inte heller den typen av rädsla vi ska se på idag. Däremot, jag har kollat lite på också på synonymer till det här ordet. Och det ord som kommer fram, det är fruktan, skräck, fasa, bävan. De kom lite längre fram. Men de två som jag vill prata om idag, det är all form av oro och ångest. Oro och ångest som lätt smyger sig in i våra liv. Kanske inte alltid för att kommer vi att överleva till imorgon eller till nästa år. Även om det också kan komma olika orsaker. Men en annan sån här oro och ångest som gnager om. Både om framtiden, om nuläge, om mitt eget värde. Vem är jag tillräckligt bra? Så den formen av rädsla, fear or faith, heter min titel idag. Jag gick på den här fällan igen, jag gjort det förr och jag ber alltid om ursäkt. Det låter så mycket bättre på engelska varje gång. Tro eller, icke rädsla eller tro. Fear or faith heter det. Det ser bättre ut också. Men det betyder ändå det viktiga. Rädsla eller tro. Om man ser då på rädsla och ser på motsatsen till rädsla, vad får man upp då? Man får upp mod, oräddhet och tillförsikt. Om man gräver lite mer i det här, eller gräver lite i Bibeln som jag har nu fått möjligheten att göra och fundera lite kring det här, så har Jesus liksom en liten egen definition. Och han pratar om att motsatserna till rädsla, eller som jag uppfattade så verkar det vara kärlek och tro. Det kommer fram på några ställen som vi kommer att se mer på här längre fram. Kärlek och tro, motsats till rädsla. Och kanske det någonstans där finns det här tillförsikten, tilliten. Jag tycker om allt sånt här med personlig utveckling och ja, men att få växa som människa, lära sig nya saker, lära känna sig själv, lära känna andra människor och hur man funkar och allt sånt här som jättesmarrigt. Jag vet inte om ni håller med mig. Det är, alltså man ser ju inte när ni ler. Inte heller din där hemma ser man när ni ler, men man ser absolut inte heller ni. Men man hör lite mummel och så tänker man, ja, kanske ni håller med. Men det är ju superspännande om man är lite så här lagd åt samma håll som jag är. Och då pratar man också mycket om det här med rädslor. Alltså vad är det som, vilka hinder sätter du upp för dig själv för att få växa på olika områden av livet? Och jag bara för att ni ska hänga med liksom i den här tankegången så har jag exemplifierat eller lagt upp 10 olika rädslor som kan få stor makt i våra liv. Det är rädsla för att misslyckas. Det tror jag är en av de här vanligaste. Jag vill inte testa på någonting, för vad om jag misslyckas? Då är det bättre att inte försöka alls. Rädsla för att lyckas. Vad ska folk tycka om mig om jag mitt i allt lyckas? Eller hur ska jag kunna leva upp till den här standarden? Om jag en gång lyckas, den kommer nästa gång då misslyckas. Rädsla för att stiga ut ur bekvämlighetszonen. Det är bättre här, det jag vet. Här är jag trygg, här hör jag hemma. Jag känner till spelreglerna. Men ska jag göra det där, då det liksom är inte nice. Rädsla för att få kritik för det man gör. Rädsla för att ta fel beslut och så fall gå som på fel väg. Rädsla för vad andra människor ska tycka och tänka om det man gör, det val man gör. Rädsla för förändring och hellre trygghet. Rädsla för att bli avvisad. Kanske någon inte längre vill vara din vän om du säger att Jesus är viktigast för dig, till exempel. Rädsla för att tappa kontrollen. Vad händer om jag inte kan liksom förutspå allt och känna att jag har kontroll? Och rädsla för att inte vara tillräcklig. Och den tror jag också är en väldigt vanlig. Inte räcka till som vän, partner, förälder, kollega, arbetstagare. Inte vara tillräckligt snygg, smart, rolig. You name it. Listan kan vara lång. Men här är några sådana här rädslor som ganska enkelt kan smyga sig in i våra liv. Beroende hur du är som person så har du vissa av de här som känns fruktansvärt irrelevant. Men kanske det finns någon där som du kan känna igen dig på. Jag vet att jag gör det och har flera utmaningar på den här listan. Nu är vi ju inte på en så här enbart på en självförbättringskurs idag eller självutvecklingsstund. Så vad har då Gud att göra med det här? Vad säger han? Finns det någonting vi kan ta med oss för att få jobba för det här? Att också få byta ut rädsla mot tro. Faith or fear. Fear or faith. Och då smyger vi in i dagens första punkt. Kärlek övervinner rädsla. Nu kommer ett bibelställe och om du lyckas se vad som står på skärmen så kan det hända att du har en övernaturlig gåva. För jag var och kikade här före mötet och man kunde inte se det. Men du får lyssna desto aktivare. Det såg bra ut på datorn där hem. Svårt att veta. Vi ska gå till första Johannes brev 4. Kapitel 4, vers 16 till 18. Ja, men härifrån ser man ju faktiskt. Som alla står på scenen så kan ni åtminstone se. Längst bakifrån såg man ingenting. Så här står det. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. Nu pratar vi den här texten om rädsla när det kommer till domens dag. Och att vi inte behöver vara rädda liksom för att dö. Vi behöver inte vara rädda för vår eviga destination. Utan vi får lita på att Gud håller och att vi har... Får nåd, att vi har fått nåd också för evigheten. Men jag tror och tänker så här att den här kärleken som det pratas om här är också en kärlek som inte bara får konsekvenser för vårt eviga varande utan också får konsekvenser här och nu på jorden. Jag tror att det här är en kärlek som verkligen har makt att göra saker i våra liv. Gud vill att vi ska leva i kärleken, i honom. Och någonstans så tror jag att den här kärleken, när den på riktigt, ju mer den fyller våra liv, desto mer så undanträngs rädslan från oss. Alltså den får som inte plats. Den blir undanskuffad, den krymper och krymper och krymper. Alltså absolut kan vi vara rädda ibland. Absolut kan vi känna av de här olika sakerna som jag nämnde. Olika sorts orosmoment och, ja, som kommer i vår väg. Men när vi igen låter Guds kärlek kom in, kom och genomsyra oss, kom och bara påverka vårt sinne, våra tankar, våra känslor, att vi känner att vi kan tro på det här, vi kan lita på det här och Gud håller. De minimerar nog rädslans makt, minimeras nog i våra liv den stunden, det tror jag. Jag tänker det här lite på ett sätt lite som en parrelation. En parrelation är ju inte riktigt jämförbar med Gud, om vi säger som så. Det är två väldigt ofullkomliga människor. Men till först när du blir tillsammans med någon, jag kan säga att åtminstone jag upplevde så här, får se om Anders håller med. Men när du blir tillsammans med någon, är lite osäkert i början. Du vet inte riktigt var du har den andra personen. Är han hon med på riktigt liksom? Är han hon här för att stanna? Kan du lita på den här kärleken? Kan du lita på den här människan? Men ju mer du lär känna människan, ju mer ni committar till varann, ju mer ni liksom, ju större löften ni avger varann, ni kanske förlovar er, eller först kanske ni säger att jag älskar dig, stort steg, ni förlovar er, ni gifter er, desto mer kan du känna dig liksom trygg och rotad i den kärleken. Och rädsla för att kommer det här att ta slut, vad kommer att hända? Kommer han hon att sticka och välja någonting annat? Så minskas ju mer kärleken får ta plats i ditt liv och hans liv, i dess liv, i relationen. På samma sätt tror jag det med Gud. När Guds kärlek bara får ta stor plats, ju större plats det får ta i ditt liv, så minimeras rädslan också på din insida. Och kärleken har en tendens att skapa en stabil grund i våra liv. Då handlar det inte om att ditt värde är vad du gör, hur bra du lyckas med någonting. Utan på något sätt är som per automatik så är du värdefull. Du är tillräcklig och du är älskad. Och där vill Gud ha dig. Där, jag tror verkligen han vill det för våra liv, att vi ska få landa i det. Inte att vi slutar att växa, inte att vi slutar att jobba med oss själva, inte att vi slutar att bli mer lik honom, men att kärleken får vara det som är grunden och som bär oss i alla de moment i livet. Ja, så kärleken så övervinner rädslan. Vi går vidare till punkt nummer 2. Tro övervinner rädsla. Och vi ska kika på Matteus evangeliet som också citerades halvt här i den sista lovsången. Kapitel 8, 23-27. Jag kanske klarar mig. Jag ska se. Okej, det står så här. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. De kom då fram och väckte honom och sa: Herre, rädda oss, vi går under. Han sa till dem: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa: Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Det här är ett väldigt, väldigt häftigt bibelställe. När jag just hade kommit i tro, det var sommaren efter första året i gymnasiet, så var vi till Irland på en teamresa. Min första teamresa, jag kände ingen och jag var liten och blyg. Men det var ett spännande äventyr. Jag var med metodistkyrkan på teamresa dit. Och på något konstigt sätt så hamnade jag upp på en scen i en kyrka och skulle dela en tanke eller ett vittnesbörd. Och jag hade typ aldrig gjort det. Och jag skulle göra det på engelska därtill. Och jag var så här, okej. 17, nej vad var jag? 16 år. 16 år var jag. Det var lite svettigt. Det var ännu mer svettigt än idag. Av många orsaker. Men då fick jag det här stället på mitt hjärta. Jag bara, det här ska jag läsa. Och så ska jag prata 3 minuter kring det här bibelstället. Varför jag berättar det här? Nej, men det var en fin historia. Och det var ett jättehärligt par, äldre par, som kom och tackade mig efteråt. Och sa att det hade berört deras liv. Och jag bara, yes! Yes, utanför det här bekvämlighetszonen deluxe. Men det här är ett jättebra ställe och ett känt ställe för många. När Jesus stillar stormen. I Markus evangeliet så kommer samma berättelse. Där är ordningen omvänd. Det står att Jesus först befaller stormen att tiga och befaller den att tysta ner sig, stilla sig. Och först sen pratar han till lärjungarna. Nå, jag tycker ju att den här var ännu mer spännande. Så jag tog Matteus idag av en så här egoistisk orsak. Jag tycker det här är intressant. För här står det att Jesus först pratar till lärjungarna. Och sen sa han så här: Hej, stilla dig storm. Lärjungarna så kände ju Jesus rätt bra. De hade sett en del under och tecken vid det här skedet. De kände också havet. De hade varit ut mycket själv till havs. Och ändå, fast de kände liksom omständigheterna, de borde ha varit trygg där. De kände Jesus, de borde ha varit trygg där. Ändå så kan vi konstatera att också de var ju verkligen bara människor i den stunden. Och blev rädda. De visste inte att okej, jag har varit ute på havet många gånger. Jag har sett många stormar. Men är det den här stormen som kommer att få båten att kippa. Som kommer att göra att vi alla drunknar och dör. Och de har sett Jesus göra under och tecken. Men de kunde inte ändå vara säkra att kommer han att ingripa. Han sover ju. Han hänger inte ens med att vi är i fara. Hur ska han kunna göra någonting? Och mitt i det här så är Jesus där och säga: Varför är ni rädda? Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Och han kopplar rädslan med att de inte vågar tro, att de inte vågar lita på att han håller, på att han är med dem, vad de än är, vad de än gör. Det kan ju vara lite provocerande för dem just i den stunden att bli som tillrättavisad. Hallå, så lite tro ni har. Jag kan tänka mig att man skulle bli så att men vi håller på att dö. Kom igen. Men så gick det. Och det var Jesu kontenta i det här. Att tro behövs. Med tron så övervinner rädsla. När vi vågar tro fullt ut. När vi vågar lita på det som Gud har talat. När vi vågar lita på hans sanningar. Vågar lita på honom. Så blir också rädslans makt mindre i våra liv. Så tro så pressar också bort rädslan och gör den mindre kraftig. Och de tuffaste faser av livet, och vi har ju alla dem. Vi har säkert, jag ska säga minst en handfull gånger i våra liv där vi har riktigt kris. Det kan vara dödliga sjukdomar som knackar på, det kan vara ekonomiska kriser och uppsägningar. Det kan vara relationer som brister. Det kan vara ja, men verkligen plötslig död, plötslig förändring i våra liv som gör att livet bara känns extremt, extremt tufft. Men även i de tuffaste stunder så kan vi känna att tron på något vis bara bär genom det. Det gör ju inte att det inte känns jobbigt. Det gör inte att det inte är fruktansvärt. Men man känner en viss sån här lättnad att det är någonting som stöder upp mig. Det är någon som bär genom den här stunden. Så bjud in tron också när du har kris. Bjud in den för att se hur rädslan också får släpp sitt grepp och bara lite backa från dig. Yes, tro på vem Gud är, vad han har sagt och på de saker han har också tidigare talat in i ditt liv. Ha med dem och se vad det får för effekt framöver. Punkt nummer 3. Jesus övervinner rädsla. Och vi kikar på Lukas evangelie kapitel 10, vers 38-42. Jag tror att jag har rekordmånga bibelställen med idag. Det är härligt när det inte syns på skärmen. Men det är bra ställen. Så ni får lyssna och ni har hört dem förr än många av er. Medan de var på väg så kom Jesus in i byn. Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satt vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Och hon kom fram och sa, Herre, bryr du inte dig om min syster att hon har lämnat mig och kört allting här själv? Säg nu till henne att hon ska hjälpa mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och det ska inte tas ifrån henne. När jag var liten så hade vi en sån här, alltså när jag var liten, så här gammal är jag. Det fanns inte Netflix, det fanns inte YouTube, det fanns inte internet, åtminstone inte hemma hos oss. Det fanns inga DVD, det fanns högst någon videokassett, fast det var inte ännu då. Utan nu går vi tillbaka när jag var så liten att det bara fanns sån här sagor på kassett som man la in i sin radio, tryckt på play, lyssna och svängde bladet på boken. Man fick alltså en bok med, titta på bilderna och lyssna på sagan. Så gammal är jag. Där är vi nu på 80-talet. 80-talets slut och vi hade då inte så jättemånga sådana sagor. Jag vet inte vad jag säger om mina föräldrar. Men i någon dopgåva eller någonting så hade vi fått den här barnens bibel. Som jag ibland då lyssnade på när jag var sjuk. Jag bara, vad ska jag lyssna på? Ja, men vi tar barnens bibel. Och jag var inte kanske jätte... Nu jag var superliten då, men jag har inte varit som aktivt kristen som barn och sådär. Men jag lyssnade på barnens bibel och oftast blev jag bara riktigt, riktigt arg. De här historierna, alltså nästan varje historia i den här barnens bibel är liknande den här Marta och Maria. Alltså till först när man hör den så blir man ju... Alltså blir man nu inte lite irriterad? Eller är det bara jag? Jag vet inte. Men visst är sådana bibelställen man bara, hallå Jesus, varför säger du inte åt Maria att gå och hjälp Marta? Hallå, lite rättvisa, lite jämställdhet. Kan du inte liksom fördela liksom 50-50? Du sköter nu liksom 30 minuter allt som ska fixas och du tar kvalitetstid med Jesus. Och sen switchar ni. Man tänker att Jesus skulle kunna bara styra upp det där. Och det här, de här liksom, till först är de lite provokativ. Och speciellt kanske om man inte har själv som aktivt troende, inte har funderat så mycket på sådana här saker. Så man bara, jag får inte det här att gå ihop. Och det här är just en sån berättelse som man blir lite störd. Men här också så kommer Jesus in. Det är just det där tillfället man kanske inte vill att någon ska komma. Och klag på en. För Marta har ju varit där och slitit och donat och hålla på. Och fixar och trixar och det ska vara snyggt och det ska vara fantastiskt. Det ska vara perfekt. Och så kommer Jesus och säger att det är Maria som har valt den goda delen. Inte du. Alltså det är kanske inte värt så mycket det där piffandet. Men så är det. Och Martas fokus på den här yttre perfektionen så gjorde att hon bekymrar sig och oroar sig. Som Jesus säger, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Hennes fokus på det yttre gjorde henne bekymrad och oroad. Medan Marias fokus på den inre människan så skapar frid. Maria fick den bästa delen. Hon fick umgås med Jesus. Och Jesus kom in i hennes liv och hennes inre människa och skapade frid istället för oro och bekymmer. Någonstans så är Jesus också tillräcklig. Inte så att vi inte ska, ni vet. Städa och laga mat och handla och tvätta kläder och så här. Men så att vi ser till att det finns utrymme, att vad är det viktigaste? Att vi kan behöva fokusskifte ibland. Det kanske inte alltid är viktigaste att polera din yta. Utan kanske det viktigaste skulle vara att lite fokusera på din inre människa. Vad finns där? Vad talar till dig? Vad är det som styr? Får Jesus komma in och bara vinna över rädslan? Får han komma in och se till att oro och ångest försvinner? För att du tar tid för honom, du tar tid med honom. Du låter han påverka dig. Och då är Jesus, precis som Daniela bad här, Jesus är tillräcklig. Jesus är, han är det vi behöver. Han ger det vi behöver. Lite fokusskifte kan var och en av oss behöva ibland. Speciellt om vi känner att vi har områden i våra liv där rädsla styr och kommer in och ställer till med besvär. Yes, det här är mina tre punkter. Jag är inte riktigt redo ännu att släppa micken, men de tre punkterna var alltså att kärlek så övervinner rädsla, tron övervinner rädsla och Jesus, gemenskapen med Jesus övervinner rädsla. På vilket område i ditt liv kan du då byta ut rädsla mot till exempel tro? Jag tänker att det här kan appliceras på hela livet. Det kan handla om dina relationer, dina vänskapsrelationer, dina relationer på ditt jobb, dina relationer med dina släktingar och parrelationen. Någonstans där du känner att du håller dig tillbaka, rädsla styr av olika orsaker så är det inte kanske bara så bra. Du behöver helt enkelt få ett litet fokusskifte och att inte låta rädslan styra. Inte behöva vara rädd för vad människor ska tänka och tycka om dig. Inte behöva vara rädd för att ta upp ett jobbigt samtal, kanske en smärtsam diskussion. Utan fokusera på det inre. Vad är liksom, om jag låter Jesus komma in i den här situationen, vad kan jag då göra? Finns det någonting du kan göra för att reda upp en relation som inte är så bra? Finns det ett steg du kan ta där du övervinner din egen rädsla och där du på något sätt får gå i tro, du får gå i kärlek och se att yes, det håller. Gud håller också i den situationen. Det kan handla om arbete och ekonomi. Vad ska du göra med din framtid? Vad ska du göra med ditt liv? Du kanske inte trivs på ditt jobb eller du kanske inte vet vad du vill jobba med. Du kanske vet att du kommer bli uppsagd. Du har stor ekonomisk press på dig. Hur ska det gå? Men hur ska du här kunna byta ut rädsla mot tro? Att våga ta ett steg i tro och lita på Gud. Och lita på hans löften. Och lita på att han kommer att öppna rätt dörr i rätt tid i ditt liv. Våga luta dig tillbaka och känn hur tron också bär när det är riktigt jobbigt. Det kan vara hälsa och välmående. Psykisk och fysisk hälsa. Vi vet att psykisk ohälsa är jättevanligt som vi också bad om idag. Hur kan vi liksom få ge rum också där? Och säga att Guds sanningar över mitt liv. Vem jag är, vad han har skapat mig till. Det är liksom det som får vara the foundation, grunden i mitt liv. Och detsamma gäller ditt andliga liv. Inte att glömma. Finns det någonting som håller dig tillbaka? Är du rädd för att närma dig Gud. Närma dig Gud så ska han närma sig dig. Är du rädd för vad det ska få för konsekvenser? Är du rädd igen för vad andra ska tänka och tycka? Är du rädd för att du ska måste släppa taget om någonting annat? Finns det saker som hindrar dig från att växa med Gud och gå ännu längre med honom och få en mer djup relation och en relation som också kommer att påverka människor runt omkring dig? På På vilket sätt så får du byta bort rädsla till tro, till kärlek när det kommer till ditt andliga liv? Yes. I Johannes kapitel 14 och vers 1 så står det kort och gott: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Låt inte ditt hjärta oroas. Låt inte ditt hjärta oroas. Du kan också bara välja att yes. Kasta dina bekymmer på Herren. Kasta alla dina bekymmer upp till honom. Och tro på Gud. Lita på Gud. Lita på att Jesus håller. Oavsett var du befinner dig just nu. Avslutningsvis så kommer vi alltid att hamna i situationer där vi skakas av livets omständigheter. Och samtidigt så säger ju Bibeln att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är från Romarbrevet 8 och det står att det är varken nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Och jag tänker så här, inte heller struliga relationer, synden i vårt eget liv, sjukdom, död eller ekonomisk kris, osäkerhet över framtiden eller någonting annat som kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Landar vi det, får vi ta in det och lever det, så släpper lite oro. Då släpper lite rädslans makt. För Gud har nog inte kallat oss att vara rädda, utan han kallar oss till frihet. Och jag tror så här att när vi finner tryggheten i Gud, när vi landar i den här kärleken, så växer också vår egen trygghet i oss själva och tryggheten i relation till andra människor. Och i den situationen så finns det utrymme för frihet och tillväxt. I den situationen, där har du frihet när du får landa i Gud och bara känna dig trygg i dig själv och i relation till andra. Där har du frihet och där kan du växa som människa. Där kan du växa som lärjunge. Där kan du få vara med och göra skillnad för många andra människor. Och som sagt, de som gick nära Jesus, de var också rädda ibland. Men någonting vi också ser i hur många människor som sträckte sig efter Jesus. Jag Anders predikade om det förra söndagen och räknade upp väldigt många människor som jag hade tänkt nämna vid namn då. Men hur de här människorna gång efter gång, oavsett om det var liksom den kvinnan med blödarsjukan, om det var hon som var prostituerad, om det var alltså det varenda story när det var en människa som fick möta Jesus, så många av dem så handlar det om att en människa hamnade och steg ut ur sin bekvämlighetszon, steg ut bort från sin rädsla och ta ett steg och säga okej, nu väljer jag någonting annat. Nu får rädslan tiga. Vad ska folk tycka och tänka? Jag bryr mig inte. Om det här kan misslyckas, ja men då har jag åtminstone provat på det. Och om det lyckas så vet jag inte, wow, då kan mitt liv bli förvandlat. Och deras liv blev förvandlade när de släppt kontrollen och valde att sträck sig mot Jesus. Så det är min uppmuntran till er idag, till oss idag, till dig där hemma idag. Fear or faith. Men jag ska säga så här, faith over fear. Tro över rädsla, kärlek över rädsla. Jesus, Guds ord, Guds sanningar över rädsla. Över ditt och mitt liv så är det som ska få vara det som segrar, det som ska få vara det som sätter tryck på våra liv och som för oss framåt, som ger riktning för framtiden också.